Här börjar Spökdivisionen av Leo Kessler, översatt av Hans F. Lindström, inläst av Håkan Mohede för Saga. Första kapitlet. Blod rann längs rännstenarna. En bubblande röd massa täckte de glänsande trottoarerna. Det låg döda fransmän överallt i de sönderbombade, brinnande husen som kantade vänstra sidan av floden Mös. Längre uppåt gatan hade panik brutit ut. Senegaleserna hade kastat ifrån sig sina gevär och rusade bakåt. Sauve l'équipe, skrek de med ögonen fyllda av fruktan. En officer vid kolonialdivisionen, barhuvad och med blodet rinnande ner för ansiktet, försökte stoppa dem, men de svepte honom bara åt sidan. Men angriparna drabbades också. Några av dem låg döda, utspridda på motsatta flodbanken. Andra flöt omkring ut i vattnet med ansiktet neråt, medan deras gummibåtar sjönk strax intill dem. En sårad tysk, som hade gömt sig i vassen, skrek efter en mor som aldrig skulle komma. Längre bak stod två stridsvagnar och brann våldsamt. Lågorna förvandlade natten till dag och lyste över de döende besättningsmännen som låg och vred sig i pölar av brinnande bensin. Försvaret kostade fransmännen stora förluster. Men den tyska pansarkolossen, som så överraskande hade brakat in över gränsen till Belgien bara 3 dagar tidigare, hade tills vidare hejdats. Möslinjen höll och floden var röd av blod. Just som den väldiga röda majsolen började glida upp över kullarna bakom honom tog generalen spjärn mot tornet i sin stridsvagn, vars radiomaster svajade för vinden, och ställde in sin Zeiss-kikare. Skottlossningen hade inletts bakom honom. Allt vad hans divisionsartilleri hade att ge skulle dåna ner över ruinerna bara 100 meter därifrån. Fast hans erfarna öga sa honom att den nya spärrelden inte skulle göra någon större nytta. De franska artilleristerna och krypskyttarna skulle bara gräva sig djupare ner bland de rykande ruinerna för att sedan komma upp igen så fort som spärrelden upphörde. Hans otursförföljda mannar skulle återigen slaktas. Oturen som 7:e pansardivisionen hade haft i Polen tycktes ha följt dem sedan dess. Generalen darrade lätt i sin ankellånga skinnkappa. Han svängde kikaren längs den sönderskjutna stranden där morgonsolens strålar spelade över krigets spillror. Tillknycklade bensindunkar, sönderslitna ammunitionslådor, hoptrasslad taggtråd, övergivna kanoner vars ramponerade pipor hängde som snablar på döda förhistoriska monster. Hur i hela världen skulle han få över sin division? 3 veckor tidigare hade han stolt och tillitsfullt skisserat upp sin krigsplan gällande det förestående fälttåget för Führern, hur han skulle gå tillväga. Första dagen. Gå över gränsen till Luxemburg och köra in i södra Belgien. Andra dagen. Framstöt mot Mös. Tredje dagen. Gå till anfall. Gå över floden alldeles nedanför Dinan. Hitler hade blänkt på honom och frågat, halvt på skämt, halvt på allvar: "Och min kära general, vad tänker ni göra sedan?" Utan ett ögonblicks tvekan hade han svarat: "Såvida jag inte erhåller order om motsatsen, mein Führer, så avser jag att fortsätta västerut. Sedan måste ni bestämma om mitt mål ska vara Amiens eller Paris." De övriga generalerna som deltog i konferensen hade flämtat till av misstro. General Busch, chefen för 16:e tyska armén, hade hånfullt sagt: "Min käre vän, jag skulle knappast tro att ni lyckas ta er över den förbannade floden ens till att börja med." Hitler hade stirrat på honom. "Nå, general", hade han dundrat. Han hade gett Hitler en blick med sina stålblå förtroendeingivande ögon och hans fingrar hade som hastigast rört vid det blåvita Pour le Mérité-korset som hängde runt hans hals. Det kejserliga Tysklands högsta utmärkelse för tapperhet. Som om man ville påminna sig själv om vilken strålande härförare han hade varit i det gamla kriget. "Min Führer", hade han svarat, otroligt säker på sig själv. "På morgonen den 4:e dagen kommer männen från min division att svärma ut från deras brohuvud på andra sidan av Mös." Han var där nu. Tidsfristen var redan ute. Den undersättsige generalen rynkade pannan.